Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Vinpratarna.
Välkomna. Där ute i december mörkret, men snart vänder det. Om ett par veckor vänder det.
Just nu är det ändå relativt ljust. Det var värre när man gick upp.
Ja, jo, men det är fortfarande, snart går ju solen ner igen. Klockan är snart närmare sig tre. Men den snart vänder det.
Jag tänker att man får bara embracea myset.
Mm, absolut.
Det är inte mycket pepparkakor jag har käkat.
Nej.
Alltså det
massor.
Är min stapelvara nu. Man äter minst ett rör. Om dagen.
Om dagen.
Tycker det är så himla gott.
Det är sjukt. Ja. Sjuk. Vad dricker du till?
Ja, men alltså, det kan vara julmust.
Ja,
det, eller kaffe.
Det, ja, kaffe är det bästa.
Det finns. Är så himla gott.
Kaffe och pepparkaka. Det är så galet gott.
Gillar du pepparkaka och stilton? Eller är du mer, gillar du ost? Eller kör du smör på pepparkaka?
Det är ganska gott med smör på och stilton. Mm. Men jag kör den mest rent. För jag gillar liksom också att tjäna kaffe till det. Det är jättesmart. Men sen annars får man ju plocka fram portvinet. Men det blir mer framåt julafton.
Sådär.
Kanske man kör lite stilton eller något sånt där, lite gott.
Mums.
Ja.
Jaha, vad ska vi prata om idag då för spännande?
Idag ska vi prata om Savoyen, eller Savoie.
Vi säger Savoie. Savoyen låter lite konstigt, jag vet inte, Savoyen. Det låter lite fånigt.
Ja, det låter fånigt. Det låter, men det heter ju det. Men vi säger Savoie. Det
låter vackrare.
Ja, det gör det, ja.
Har du varit i Savoie?
Nej, jag har ju inte varit varken i Savoie eller i Jura. Så att, men de folk som har varit där säger att det är jättefint och spännande.
Det är det alpina.
Mm. Har du varit där?
Jag har varit och åkt skidor i Chamonix.
Mm.
Och sen, men det är typ där jag har varit.
Ja.
Men jag har inte...
Du har inte varit där och vinat, så att säga.
Nej. Men... Jag hade gärna åkt dit både sommar och vinter, för det ser så sjukt vackert ut.
Ja, verkligen.
Och har många som åkt skidor i Val d'Isère, ligger också där.
Ja, det ligger också
där. Det är mycket de här alpina, kända områdena.
Jag har aldrig varit i de franska alperna, vad jag kan minnas. Däremot har jag varit i liksom, italienska alperna, Dolomiten och sådär. Men så att jag har inte haft möjlighet. Men jag känner att jag måste åka till Savoie och vina lite. Det verkar helt mysigt.
Härligt.
Men innan vi går in på det ska vi bara haft litet innan inspelningen här så hade vi en liten vattenprovning, ganska roligt,
och
vi
fick massa olika vatten.
Ja.
Det är inte någonting vi gör varje dag. Jag sprang på toaletten 5 gånger efter. Man spottar ju inte.
Nej. Vi fick besök av de här Minvino som ju håller på att göra vatten till som man ska para med vin, men då fick vi testa lite andra små roliga grejer här. Som är mer roliga kanske och extrema än väldigt, väldigt användbara och goda. Bland annat den här Svalbardi som de berättade. Någon,
är det världens dyraste vatten eller?
Ja, någon lite...
Där man tar liksom... Alltså,
man tar glaciärer
som smälter.
Ja, glaciärer som rasar ner då. Ja. Det känns ju också... I dessa tider av så här, klimatförändring och sånt där, så känns det här nästan obehagligt. Ännu mer obehagligt. Så det är då någon som excentriker som så tar de där bitarna och gör ett vatten och tappar på en
som är då helt rent
exklusiv flaska.
Jättetung flaska.
Det här
med
är
typ
faktiskt...
en trä Jag vet inte vad det är för kork. Ja, väldigt
Polar
intressant.
Iceberg Water. The taste of snow in air. Och så dessutom, det kostade så här med 700 spänn. Och det var heller inte... Det var ju väldigt platt i smaken. Det var ju
gott.
Ingenting särskilt med det alls. Ju.
Nej, väldigt neutralt.
Så att jag antar att, jag vet inte fasen, det är väl då det här... hemskt, det exklusiva Isfjorden, 78 grader norr, Dark Season Edition 1. Det är mycket information på den här Svalbardi.
Jag vet ska inte. Även prova ett vin som heter Roy från Slovenien.
Ja.
Som då går under The World's Most Magnesium Rich Natural Mineral Water. Och detta var ju så salt och mineralrikt, så det smakade... Alltså,
det smakade samarin. Som samarin,
ja,
eller
två påsar samarin
och exakt blandat med det, Resorb
typ. Jag som älskar den här typen av vatten som är ganska salta och
ja.
Mycket mineraler. Till och med den här var too much för mig. Jag kunde ju dricka ett halvt glas.
Det till och med luktar samarin alltså.
Ja, men,
just de var ingen hit, men det var mer fast och den fick väldigt smaka, men visades fram också någon annan person då som har gjort en cuvée, en vatten som har tagit vatten från två olika källor och tillfört fyra omgångar kolsyra och tappat det på något, det
som en champagneflaska. Så man ska få puffet.
Det är liksom, jag vet inte vad man ska säga.
Ja, jag tänker att man har för lite att göra när man ska få med det där. Men absolut.
Ja, men det är kul.
Det finns ju vissa extrema marknader som gillar extrema produkter, och det är verkligen, vi provar ju inte den här typen av drycker eller vatten vanligtvis, och det kan vara alltid kul att få prova vad som händer, men
verkligen.
Det är lite weird.
Ja. Om ni tycker att det låter extra mycket här då, så vi sitter på folie, det är någon diskmaskin som håller, och ute på gatan så är det lastbilar som kör förbi, så det här, idag är vi mitt i
smeten.
Suset. Det är som det är när man
är i
Stockholm, det är charmigt.
Mm.
Vad har hänt annars då på din front?
Ja, men jag rehabbar ju mycket nu.
Så du går ju för av dig själv här nu.
Jag går av mig själv, jag haltar lite. Och lite
inga kryckor.
Inga kryckor. Så det är mycket rehab och sådär, försöka komma tillbaka i fas.
Hur känns det?
Det känns jättebra, väldigt skönt.
Mm.
Vi har haft skaldjursveckor på Basin förra veckan som var jätteroligt. Så vi har haft massa bubbel och massa vitt och sålt massa goda skaldjur. Så det har varit superhärligt och mysigt. Så jag har hållit lite provningar och jobbat lite i service också för den delen. Så jag smygstartar lite, absolut. Men utan att ta ut dig. Precis, för mycket själv då.
Ja, men det har varit massa jobb och spelningar och grejer. Och förra veckan så hade vi ju Allt om vin där jag jobbade. Vi hade vår gala.
Årliga gala.
Årets vinare. Så det var kul, det är alltid roligt.
Vilka
I år vann? Så var vi, ibland kan nämna några vinnarna. Årets vinbar blev faktiskt, som ni har varit, får ni ha varit en gång till, blev i år ett ställe som heter EOG, som jag gillar väldigt mycket. De är nya för i år. Öppnar
var ligger det? Sommaren.
Det ligger långt bort på Beasgatan, lite så här i periferin av stan.
Okej. Okay.
Men jättekul, de har ju satt stenhårt på Tyskland. Så de har... Såklart en massa risling, men även en massa spätburgunder och pinogrier och sånt där.
Kalla German lovers.
Ja, men de är också riktigt bra. Och de tar in en del egna grejer och sånt. Och jag är såklart värdiga vinnare, tycker jag. Maria Kollsjö valde vi till årets dryckesprofil. För att jag tycker det är härligt med hennes initiativ till ingen törst. Om ni inte har spanat innan så tycker jag ni ska göra det. Det är kul att det händer lite... Man får lite variation och att det blir lite... omväxling på den här.
Verkligen.
Lite mångfald.
Verkligen, också
i
som en lite mindre aktör också.
Ja, är det verkligen.
Kul att stötta.
Och årets importör blev faktiskt Terrific Wines.
Okej, okay, grattis.
Ja, men de har ju kämpat hårt länge och ju har hållit jävligt hög kvalitet, tycker jag också. Så det var ju kul. Sen kan vi nämna, det är alltid roligast, jag tycker roligast med... För de här klassiska kategorierna, champagne, så det är ofta, det är ett gäng liksom, det är 3-4 stycken som alltid fightas om det. Och det som Röders, deras Vinters 12 vann champagneklassen och så. Men om man pratar röda och vita nykomling, sånt är kul, för då är det viner som har kommit ut under året.
Och hur gör ni då? Provar ni, är det blindprovning, hur kommer ni ut?
Vi kommer på, alltså vi då som är i provningsgruppen på Allt om vin, vi provar ju allt, som alla nyheter som släpps. Och det som har rankat, det som har fått bäst betyg av oss, sätter vi då samman i ett protokoll och så skickar vi ut det till ett gäng vinskribenter.
Mm.
Så då får alla rösta. Så att det, liksom, det är inget... vinbar, importör och profil, det väljer vi liksom själva i redaktionen. Mm. Men alla de här vinpriserna, det är ju liksom, det är en jury som sätter betyg. Så det har ingenting med att göra som... Jag har hört något rykte, någon som trodde att det har att göra med hur mycket man har annonserat i tidningen. Men det har inte med det att göra. Utan det, för det, är inte, det är inte vi
det
som...
Det har ingenting med annonsörer.
Nej, men det är inte vi som sätter... Det är inte vi som bestämmer helt enkelt.
Okay. För
det är väl skönt. Det är massa skribenter som inte jobbar på tidningen. Så det är ju väldigt bra. Men årets vita vinnare blev ett vin som heter Afros Loureiro.
Mm.
Som är jäkligt kul. Från Johan Lidby.
Det är gott det vinet.
Ja, det är jättegott.
Vi har haft det här också.
Mm. Och på årets röda nykomling det var Rosso di Montalcino från producenten Coldorcia.
Och du besökte dem, va?
Ja, jag besökte dem alldeles nyss. Och det vinet släpptes nu i december. Ja, men det släpptes nu i december. Ja, det var därför de vann. Det var där.
Så
härligt
till Toscana.
Ja, exakt. Jörg Breuers Terra Montosa blev vita classic. Beställningsvin. Ja, classic. Och... det här var kul tycker jag. Elio Grasso, Dolcetto d'Alba, vann guld i röda beställningsklassen. Jag minns att jag har liksom talat mig varm om det vinet i den här podden bland annat.
Jäkla tjat om Dolcetto.
Ja, jag vet. Men den är så jäkla bra. Den är fantastisk. Alltså, så lite så.
Jag vet inte. Jag dricker ju inte Dolcetto Barbera längre.
Nej, Barbera har jag lite grann slutat med. Jag tycker inte. Men Dolcetto har tagit över. Ren, fräsch Barbera. Dolcetto är så jävla gott tycker jag.
Jag vet inte varför. Alltså jag tycker om det pappret. Det är bara att det dyker inte upp något tillfälle.
Nej, men den där har jag köpt och beställt några. Men sen så ibland så köper jag så här liksom, som jag köper lite lådor från olika näthandlare. Och då är det så här Piemonte-låda till exempel, så är det alltid typ två Dolcetto, två Barbera och så två Barolo eller Barbera. Så då får man lite sådana där härliga...
möjligheter.
Jag köpte den här Principiano-lådan nu senast från Cavispro. Då var det två jättehärliga...
Det får jag nästa år, ska jag fan lära mig lite mer om det som inte är Nebbiolo.
Ja, men exakt.
Men jag är ju så Nebbiolo-torsk, så är det så här, ska vi dricka dem från Piemonte, då går jag automatiskt dit. För att det är det jag tycker
är
liksom...
Det är den som har...
Jag tycker det är så himla stor skillnad också, smakmässigt.
Alltså, ja, absolut.
Det är aldrig så att jag känner att jag vill dricka något från Piemonte. Jag känner alltid så att jag vill ha en god Nebbiolo.
Ja, ja. Men med Dolcetto tycker jag snarare...
Dolcetto
då vill man ha den här rena fräscha. Och sen ska man dricka på sommaren. Det är så att 13-14 grader och som en, liksom en eftermiddagsläskande.
Det ska fan bli bättring. Ja. Mer Dolcetto nästa år.
Ja, ja.
Nu kan man faktiskt börja tänka så nästa år.
Ja, men det är snart nästa år.
Jag är ju redan bestämd att nästa år ska vi bästa år.
Ja, det ska det.
Det är redan för detta året, de har sån pissår. Så att nästa år, 2020, är fan mitt år. Ingen kan stoppa mig.
Ja, jag skriver under för det också.
Jag ska köpa så mycket vin, jag ska dricka så mycket vin.
Ja.
Jag ska ha det så roligt nästa år. 2020 ska...
2019 har faktiskt varit rövens år på väldigt många sätt.
Ja, det har inte varit.
Nej, det har inte varit ett toppår. Så att 2020, jag är helt med på det. Jag skriver under. Det är ditt år och det är fan mitt år.
Ja, det är vårt år. Det ska vara så bra år nästa år.
Ja, jag ska redan börja ladda upp. Jag ska dricka bra även resten av december nu här. Bara mycket bra.
Ja, inleda.
Ja, exakt.
Ja, nästa år kanske blir året man besöker Savoie då.
Men det får man skriva på listan. Det vore väl jätteroligt.
Det är ju väldigt smidigt att åka dit. Mm. Alltså man tar sig till Lyon eller man tar sig till Genève.
Ja,
bara
Genève är ju inte långt.
Det är precis på gränsen.
Och till Genève kan man väl flyga direkt också.
Ja, ingen mellanlandning.
Nej.
Så det finns ju...
Det finns ingen anledning att inte åka dit.
Nej.
Nej.
Och det är ju, alltså om man tänker på kartan, det ligger ju vid schweiziska gränsen.
Mm.
Och så om man vet var Bourgogne ligger, då ligger ju Jura öster om Bourgogne.
Ja.
Och sen så längre söderut har vi
så
då
hittar
Savoie.
Vi Savoie. Savoie, Savoie. Precis.
Och det är ju liksom lite, alltså Savoie är ganska svårt. Man måste nästan se det på en karta framför sig för att det är ju liksom lite utspritt.
Ja.
Så man kan ju dela upp det i två delar, så alltså Haute-Savoie och Savoie, så de liksom två olika departementen.
Just det.
Så att du har ju, det är ju liksom utspritt vingård. Alltså det är inte som en kott, utan det är...
Nej, det är som små duttar, det är som så här utkastat.
Små,
liksom,
som en Jackson Pollock, liksom. Det är lite så här fläckigt.
Och sen bra. Så har Jackson vi då... Pollock.
Så har vi men Rånfloden, så väster om Rånfloden så har vi Buchy som ligger, men, som är ganska, alltså det är ju en del nästan av Savoie, men det är ju inte en del av Savoie, det är ett annat område, men de ligger ju väldigt nära varandra.
Just det.
Och sen så har man Savoie då som är öster om Rånfloden och sen är de ju lite uppdelat.
Ja,
det är lite skarpt. Så är man nyfiken så skulle man verkligen så här kolla noga på karta. För det är, det kan vara lite rörigt att förstå sig på.
Ja.
Det är inte lika självklart som Bordeaux eller Rouen till exempel. Det är lite mer scattered. Och det är ju alpint område, så det är ju, det är ju alltså berg.
Ja, precis.
Så vingårdarna ligger ju i dalen, alltså foten av bergen. Och det betyder ju inte att det är höga vingårdar. Alltså det är inte särskilt
high. Det är inte så höga vingårdar som man tror. Nej.
Så lite så. Jag var på en föreläsning med Wink Lorch som är specialist på men Jura och Savoie. Och,
ja, som också skrivit den här fina boken som du har framför dig nu.
Och där sa hon att en av de största myterna är ju att det är high elevation vineyards, alltså höga vingårdar. För på många ställen är det inte mer än i Bourgogne. Så att i Savoie så är det ju mellan 300 och 400 meter högst.
Ja.
Så att det påverkas inte så mycket av det här liksom.
Nej, det är intressant. För det är det man tänker sig. Franska alpviner.
Precis, och så här vingårdar med snö. Alltså, ja. Så är det ju inte.
Nej.
Tvärtom, det är ju kontinentalt klimat.
Ja.
Så vi vet ju det är kontinentalt och det är väldigt varmt på sommaren och väldigt kallt på vintern. Och ja, så absolut, det kan snöa. Men just i vingårdarna, det snöar inte mer i vingårdarna än vad det gör i Bourgogne till exempel.
Nej, och dessutom så är ju, läste jag att vingårdarna, stor del av dem i alla fall, det är väldigt många som har sydlig och sydöstlig aspekt.
Det är
så
stor skillnad.
Det är väldigt mycket varmare klimat än vad man kanske tänker sig.
Precis. Och det som också i kontinental klimat, men det som påverkar att det är ett alpinklimat är ju också att det är väldigt regelbunden nederbörd.
Ja.
Så man kan räkna med att det regnar ganska mycket varje månad, vilket ger andra problem med röta och springfrost.
Ja, men precis.
Andra, så det påverkar ju såklart.
Men också att det är så pass att fikon, aprikoser, oliver och mandlar sånt där är jättevanligt att man odlar också, så det är inget problem med temperatur och sol.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och sen om vi tänker också då, om man tar sig lite längre, alltså söderut, då kommer vi ju till Provence. Alltså om vi fortsätter längre söderut.
Ja, ja,
så alltså vi har ju Savoie i lite längre norrdel. Men sen Les Hautes Alpes längre söderut. Då blir det ju mer olivlundar.
Ja.
Och då går vi mer mot det här
provensaliska. Ja.
Så det är ju väldigt intressant. För att de har ju så himla lång historia av att odla vin. Kanske inte av toppkvalitet. Men alla de här olika områdena som ligger väldigt nära varandra.
Ja.
har så himla, alltså mycket historia i vad de odlar för druvsorter. Så det finns ju gemensamma nämnare om man kollar lite på Bourgogne, alltså Pinot och sen Bourgogne, du har ju Gamay, alltså de druvsorterna som finns lite överallt. Men sen så finns ju de här inhemska druvsorterna som odlas mer eller mindre, om det då är i Savoie eller Bourget eller längre, alltså i Serre eller lite längre söderut.
Ja.
Så det är ganska intressant om man vill nörda ner sig på det här, så finns det hur många inhemska druvsorter som helst. För en nörd som tycker det är kul att läsa så här väldigt konstiga namn, så finns det jättemycket kul att läsa på. Och sen det är viner som är jättesvårt att få tag på.
Ja.
Vill man upp i kvalitet så kostar det ganska mycket. Och det finns inte på svenska marknaden. Så det är så folkligt.
Det är perfekt. Omöjligt.
Men ganska spännande. Jag kan tänka mig att många som har rest i franska Alperna har säkert provat, alltså ett vitt, krispigt vin.
Ja, utan att veta. Ja, men exakt. Visst, ja.
Så det har ju varit ganska dålig kvalitet länge. Men så som jag förstår det och så som Wink då förklarade på seminariet är att det är ju en movement nu och började redan någon gång på 90-talet.
Mm.
När man började producera bättre vin.
Ja.
Och att det var där kring, ja, men först efter Phylloxeran då hela Frankrike hade lite kris med att, ja, vad ska vi plantera om? Och att det var många druvsorter som försvann och som inte planterades om i samma utsträckning. Och sen på 60-talet när man så här, hur ska vi marknadsföra våra viner för export?
Mm.
Det är ju en pytteliten produktion, kvaliteten var inte så bra. Så jag tror att väldigt många som har rest i regionen och fan och skidor och provat vinerna. Men precis. Sen gör man det där på plats och sen så provar man dem aldrig mer.
Nej.
Men nu egentligen så har det börjat komma upp en trend att man jobbar mycket med biodynamiskt, ekologiska vingårdar. Och att man försöker göra liksom intressanta viner på också de här inhemska druvsorterna som kanske är svåra att uttala, som man inte känner till.
Men också att vinerna har blivit trendiga. Men både Jura och Savoie har ju blivit...
Absolut.
Trendigt och hett bland konsumenter och sommelierer de senaste åren.
Så att, alltså Jura är ju några steg före, absolut.
Ja, men de har ju dragit med sig också. Savoie har ju kommit med i kölvattnet. Som nu är också det liksom så här,
precis,
hett och kul.
Precis, både Savoie och Bouchy nu tycker man ser ganska ofta på vinlistorna. Vilket jag personligen tycker är jättekul, men jag har inte druckit.
Men ni har haft något, det var slut nu, sorry, men ni har haft något på listan.
Exakt, vi har haft lite olika viner faktiskt, men det är ganska små allokeringar.
Ja.
Och det finns en following, så att de säljer väldigt bra,
vilket
har varit roligt.
Ja. Det finns just nu när vi spelar in det här så finns det faktiskt ett par ute på Systembolaget. Vi kan ta dem i slutet av ett par viner som man kan testa om man är nyfiken.
Men något som är kul, om vi pratar lite allmänt, att just produktionsmässigt, det är mest vitt. 2/3 vitt.
Ja.
Och det är väl det också man ser mest av. Om man är ute på marknaden så ser man ju de vita vinerna.
Ja.
De vanligaste druvsorterna är Chacare, Altesse, Bergeron, som också det fanns ett vin av, och som är Rosanne.
Så är Rosanne, ja, precis.
Och det var lite kul, för vi provade ett vin gjort då på Bergeron, som är det lokala namnet. Att det var, du har det här lite florala, blommiga, feta som finns, men med en lite högre syra.
Okej.
Okay. Mm. Alltså, det var lite mer zestighet.
Spännande.
Chardonnay är också utspritt. Ja. Chasselas. Så det är väl de som är de vanligaste.
Det är de vanligaste. Chacare är den allra mest. 50% av vinerna är Chacare. Och jag vet inte om jag... Jo, jag har ju uppenbarligen testat det, men den som är på bolaget nu är ju faktiskt skalmastererad. Så att jag, men generellt så är den väldigt floral och fruktig och med rätt låg alkohol och så här, lite mineralisk flintighet på något sätt, som jag fattat rätt. Så, ja.
Av de röda druvsorterna så är Mondeuse är ju stjärnan i gänget, som jag tycker är väldigt trevlig, alltså smakar väldigt kryddigt och pepprigt, lite såhär syrajigt i stilen, fast lättare. Gamay, ja, men precis som i Beaujolais, Pinot Noir och Persan. Det är ju de vanligaste, men sen så finns det hur mycket annat som helst. Så till exempel det vinet som vi hade på glas inne på Vossin, då var det Gamay och sen en druvsort som heter Etre de la Duy. Aldrig hört talas om
det.
Och sen many other local varieties. Så det är lite hemligt, men det är bara lite knepigt.
Ja.
Men det är också det som gör det spännande, tänker jag.
Det är också väldigt små mängder de där också. 2000 hektar totalt, stämmer det? Mm. Och 0,5%, vilket är 0,5% av Frankrikes hela produktion.
Ja, det, precis. Jag fick någon siffra där som var, amen, 4600 hektar. Då var det hela, då var det Savoie tillsammans med Bouchet, alltså själva området.
Ja, men okej. Okay. Ja, ja.
Och det var, om man ska jämföra det, som en tredjedel av Alsace.
Ja, just det, precis. Och så var Savoie själv då ungefär 2000. Det, då stämmer det ju det. Mm.
Och i området då så är Savoie den som har störst produktion. Så ja. 46% och Bouchet och Dioa som ligger längre söderut är resten.
Ja.
Men tydligen så är det ganska hårda också. Alltså alla har ju sina olika AOC som kontrolleras då vad det är för typ av druvsorter.
Mm.
Och inom Savoie AOC har du då en annan druvsort som du planterar, till exempel den här då Étrée de la Douille, som,
ja.
Då måste du gå under IGP-regel.
Just det.
Så väldigt många viner från Savoie går under IGP. Och även om det är till exempel en vingård som inte ligger inom då AOC-ramarna, så måste man klassificera det till IGP.
Ja.
Så det kan vara lite olika. Eller så att det är en ny vingård som inte har hunnit klassificeras än inom AOC.
Det är
mycket, många viner man ser är under IGP.
Ja.
Alternativt också då Vin du France.
Precis.
Så det gör det inte enklare.
Nej.
Så det är ganska knepiga druvsorter och så. Man måste läsa på lite för att kolla. Men generellt viner med väldigt hög fräschör, personlighet, och viner som man så här vill dricka till mat. Alltså det är verkligen så här intressanta matviner.
Hur liksom ser det ut med själva appellationerna då, så att säga? Vi har ju några olika.
Alltså det viktigaste är ju alltså Savoie. AOC, där du får göra då vitt, rött, rosé och mousserande.
Och mousserande är samma.
Och inom den så finns det då specifika krys som är bättre. Det är 16 olika, jag ska inte rabbla upp dem. Och såklart så finns det ju liksom
kan du rabbla någon som är speciellt bra kanske,
Chignan,
i alla fall.
Och Chignan Bergeron.
Ja, Chignan känner man ju ofta. Känner man ju igen.
Vanlig. Och jag tror någon
Arbin,
av vinerna.
Arbin,
någon av vinerna på Systembolaget var också under den kryn.
Ja, ja.
Och sen så gör man ju väldigt mycket mousserande. Så från och med 2015 så legaliserades ju Crémant du Savoie.
Just det.
Som är en ganska ny appellation. Och sen så, nu är det inte inom Savoie, men lite längre söderut så har man ju Claret-Udy.
Precis.
Så det är ju också väldigt stort mousserande rent historiskt.
Crémant du Savoie, jag kommer inte ihåg, men det var krav där också på att man att en viss procent av de här inhemska chacar ska ingå i den.
Och
i
där
den
var det lite knepigt i och med att det inte alla regioner som producerar chacar inom Savoie som har tillräckligt med chacar för att kunna göra Crémant. Så att det var lite, så som jag förstod det så hade det varit lite speciellt med med lagstiftningen kring Crémant just i Savoie. Så jag gissar att de håller på att justera lite.
Säkerligen.
Men väldigt spännande, och det känns som att det finns väldigt många producenter att hålla koll på, men det är väl några toppproducenter. Jag hade hemskt gärna åkt dit och tagit en vecka och åkt runt lite och bara för att göra liksom landscaping och se hur det är.
Eller hur? Superspännande ju.
Och maten. Jag minns när vi var i Chamonix, då var det mycket. Ja, men det är ju typ så här raclette.
Oh, jag älskar raclette.
Ja, men det är ju det här liksom värmande. Ja, ja. Säkert mycket charkuterier och ost. Och det är precis det man vill ha. Så här krispiga vita viner med mycket.
Exakt.
Alternativt, ja, men de här som så en så här kryddig, juicig, mondöska möbler. Alltså så här så trevligt. Skott.
Vi hade också, det sa vi inte va, Rosette du Savoie. Savoie, menar jag. Som är vitt vin på 100% Altesse-druvan. Och där har vi pratat om 4 stycken kryer totalt. Ja, det är ju kul. Och sen så även Cecel i sig själv då. Den har, som ju då gör både torra vita och även mousserande.
Det är den äldsta AOC:n inom Savoie.
Ja, det är så. Kul. Liten kort, också lite kort historiskt inpass kan vi säga. Bara att den här delen av Frankrike befolkades redan på ett par hundra år före Kristus.
Mm.
Och man har även gjort vin där väldigt, väldigt länge. Fast på den tiden var då kontrollerades så var ju ingick i Italien egentligen. Och det blev inte förrän vid 1860 så blev det franskt.
Ja, det ligger ju väldigt nära.
Ja, det ligger ju väldigt nära där. Ja, exakt,
där, så det förstår man.
Ja.
En annan lite så här fun fact är ju att efter Fylkseran så blev det så var en av de absolut så här viktigaste områdena för så här plantskolor och så med rotstockar. Och,
ja,
och det gav dem också så här himla mycket kunskap kring rotstockar. Vilket sen ledde till att de har kunnat bevara en del av sina så här inhemska druvsorter. Att de hade liksom expertis på plats för att kunna bevara. Vilket är kul eftersom de har så himla brett register av intressanta druvor, druvsorter.
Ja, men verkligen, verkligen. Ska jag ta dra de här också? Det finns ju så att just nu finns ett par viner som släpptes i slutet av november, men som det finns flaskor kvar av. Bland annat en då som heter Chignan Premier Récoltant från Claude Quénard. Den är på Chacar just. Mm. Och faktiskt är då lite lätt skalmasserad.
Har du provat den?
Ja, jag har provat den. Mm. Den tyckte jag var väldigt kul. Mm. Den är som det är 20 timmar skalmasserad och sen är jäst på ekfat och har legat på ett år med fällning på ekfat. Men alltså det var liksom så här, jag är inget jättefan av skalmasserade viner, men jag tyckte det här var liksom kul och lite så den här liksom ett bra insteg på något sätt för den som är lite nyfiken på det.
Jag har inte provat den
här, men jag, den gillar det. Lite härligt, lite, lite kryddig och lite här pomeransiga, äppliga så som man kan få. Den kostar 229 spänn och har nummer 96136.
Ja, det var BS eller? Mm.
Nej, det är småparti.
Okay.
Så den finns i några butiker just nu.
Mm.
En biodynamisk liten odlare där. Sen finns det även ett vin som heter Sansofrir. Och kostar också 229 spänn, har nummer 90-264. Och
här har vi 229,
då...
det kostar
ja, tydligen. Det fanns några andra också så.
Mm.
Men det här har vi ju Mondös.
Det tycker jag. Om man är nyfiken på Savoie så är det ju den druvan som man ska prova.
Ja. Och den hade jag också smakat. Det är ganska låg alkoholen, 11%, men så lite skogsbärig, nästan lite barrskogskryddig på något sätt också. Det var trevligt fint.
Gillar man så här elegant syra så är ju Mondös liksom, känns som en liten light version.
Precis.
Mondös Blanche är ju morsa till syra.
Jag sa
alltså
det.
Den vita,
det,
är så. Precis.
Det ser man, ja. Sen finns det faktiskt en del i BS och sådär också, fast inte så himla mycket. Men man kan få tag på några stycken i alla fall, om man känner för dem. Inget i fasta sortimentet, såklart.
Och det är ju också så här, man får, ser man det på vinlistor så ska man prova det. För att det är kul att höja regioner som är inte lika kända och prova på.
Nej, precis.
Gillar man viner från Bordeaux, från Rhône, så är det absolut viner som kommer falla in i smaken.
Mm, det tror jag också. Kul. Mer Savoie åt folket, eller hur?
Verkligen.
Är något annat du vill tillägga eller ska vi skicka iväg folk nu in i helgen?
In i helgen.
Det är något gott. Det ska vi göra.
Och absolut.
Vi hörs säkert innan jul en sväng.
Ja.
2020 tar vi dem allihopa. Eller
då
hur?
Det gör vi.
Ja.
Ha det bra.
Skål. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.